Ja, stort tack för inbjudan att föreläsa här idag. Och den första bilden är, föreställer en konstinstallation. Det är ett par skor, upp- och nedvända skor som ligger på ett serveringsfat. Och de är ihopbundna med ett grillsnöre. Den stora surrealisten med Oppenheims konstverk Ma Gouvernante är omslag på boken Skönhet och rovdjur, en feministisk kritik av djur-människa-relationen. Första bok på svenska att analysera förtrycket av andra varelser, inklusive underordningen av människogrupper. Och det är den bok som jag har haft förmånen att undervisa och resonera utifrån i över 10 år, vilket jag är mycket glad och stolt över. När Oppenheims verk ställdes ut 1936 blev en åskådare så arg att hen gick fram och slog sönder verket. En replik fick därför göras för Moderna Museets retrospektiva, alltså återblickade då, Oppenheim-utställning 1967. Nästa bild, och det är en illustration som är gjord av Jeanette Rosenqvist som föreställer en dam som hytter med näven, en äldre dam. Varför blev åskådaren så ilsken? Vilken sanning och vems verklighet manifesterades i konstverket? Jag ska inte svara direkt på frågan, men inom den här föreläsningen förstås antyda ett svar. Den som vill läsa en närmare tolkning av Oppenheims verk kan läsa en artikel som heter Att äta eller ätas och som var publicerad i Bang 2005 och som finns i min bok som heter min antologi som heter När kultur blir natur. Det är en kritisk titel. Och den boken kom ut 2013. Kanske skulle en kunna tro att Skönheter och odjur-bokens titel exempelvis handlar om att män är skönheter och kvinnor är odjur. Och ja, det stämmer till viss del. Idealet, den besuttne mannen, medborgaren, människan som normerande skönhet och den protesterande kvinnokategorin som, eller uppfattad som odjur eller monster. Men titeln är i första hand tänkt att väcka idéer, att revolutionera tänkandet kring normer om hur samhällskulturen anser att en varelse ska se ut för att bli respekterad. Hur det anses att en människa ska se ut för att bli respekterad, hur människors uppfattningar om vad som är högt och lågt och fint och fult och värdefullt och mindre värdefullt ofta är kopplat till en varelses exteriör och hur detta är kopplat till maktförhållanden och hur dessa kulturella uppfattningar och ovanor har påverkat den västerländska historien och nutiden. Undertiteln till boken lyder En feministisk kritik. Och en del av de intressanta reaktionerna som undertiteln har fått genom åren tyder på att feminism fortfarande kan framstå som någonting egendomligt. Vilket i sig ju är högst egendomligt eftersom att utesluta feminism och genusraster är detsamma som att stänga ute halva erfarenheterna, veckla ut halva kartan, dölja halva historien och på så sätt komma i avsaknad av den hela bilden. Det är att förytliga den halva eller hela bilden, att lämna den utan tecken för dimensioner. Nästa bild, och det är en bild på två böcker. Den ena boken tydlig med sitt perspektiv, uttalar perspektivet. Och den andra är inte tydlig då och uttalar inte perspektivet. Vare sig det är medvetet eller omedvetet. Så, låt oss slå fast redan från början. Något som det står feminism på är av lika eller mer allmänintresse än det som inte står feminism på. En kulturyttring med feministiskt perspektiv ger mer för varan eftersom uttrycket är både allmänt och särskilt och därför aldrig bör skrivas ut ur den allmänna historien som någonting som är vid sidan av det allmängiltiga. Idag är feminismen etablerad del av det demokratiskt strävande, politiska, ja, parlamentariska då, systemet till och med alla riksdagspartier utom ett säger sig vara feminister. Feminismen är så etablerad att den som inte vill erkänna sig till grundläggande feminism, alltså alla människors lika rättigheter oberoende av kön och genus, nog får sägas vara den som är marginell och dessutom demokratiskt mycket tveksam. Och får sägas vara den som har missat skolans värdegrundsdag och skolans historielektioner. Eller borde vara den som har missat lektionerna, eftersom skolans och skolans läroböcker fortfarande inte alltid lär ut den hela bilden, utan mera lär ut vad jag skulle kunna kalla för elitär manshistoria. För ett halvår sedan kunde SVT och tidigare DN visa att i de mest använda historieböckerna i svenska skolan idag förekommer det fler namn på nazister än det förekommer kvinnliga namn. Hur stor är andelen kvinnliga namn idag, 2017? 15%. Nå, men kanske är det bättre på universitetens kurser i historia. Kanske är de numera fokuserade på annat än mansnamn i skeenden och kurslitteratur. Kanske använder de numera genusraster och andra maktistiska raster som lyfter alla de grupper och kategorier i samhället vars historier länge inte skildrades i den traditionella historieberättelsen. Och ett sånt raster, en sån bildningsskuggad kategori, kallar jag djurkategorin. Skönheter och odjurbokens syfte är att söka råda bot och särskilt notera termen djur ur ett allmänmänskligt maktperspektiv. Boken utgår från en hypotes för att sedan pröva vad som händer om hypotesen får fritt spelrum i berättelsen. Skönheter och odjur är inte avsedd att redovisa sanningen med stort S, utan att tillämpa ett underifrån perspektiv att pröva vad som händer om en tänker inklusive djurkategorin. Nästa bild, och det är ett konstverk av Annika von Hauswolf som heter Digging for History. Och det är från 2015, är det två personer som gräver i marken. Här kan en med fördel associera utifrån konstnären Annika von Hauswolfs verk Digging for History. Att gräva efter historien eller efter historier. Etymologiskt, alltså ordhistoriskt, härstammar ordet historia från det grekiska verbet att fråga. Historiken är den som ställer frågor. Vad händer om vi gör så här? Vad händer om vi gräver efter historier här? Vad har hänt här? Begripliggörs något tidigare ouppmärksammat eller svårförståeligt förhållande om vi letar här? Berättarrösten i boken Skönheter och odjur kan sägas vara anspråksfull, kanske, va? Som ett slags voice of God, den här rösten som ligger över eller under till exempel en dokumentärfilm som inte ser personen men hör bara rösten. Men den kan också sägas vara anspråkslös eftersom den inte föreslår att det här är det enda sättet att se och berätta historien eller historierna på. Men det är ett viktigt och mycket förbigånget sätt. Vad säger relationen till andra varelser, alltså djur i det västerländska samhället då, om oss människor här? Hur uttrycks relationen till andra varelser i litteraturen, i konsten, i filmen, i musiken, i matkulturen, i ekonomin, i vardagens små och stora situationer? Vilken relation har denna relation till mellanmänskliga relationer? Hur upprätthålls patriarkalt köttnormativa eller proteinnormativa strukturer, alltså grundade i föreställningen om ett enda fullvärdigt protein eller kött, det som anskaffas genom våld och dominans? Hur upprätthålls denna föreställning, denna praktik, med hjälp av olika härskartekniker, sätt att bevara den rådande ordningen och dess maktförhållanden? Med sådana frågeställningar tvingas en befatta sig med många historier, oftast men inte alltid är det i det här fallet då historier om våld, berättelser som vittnar om våldets auktoritära karaktär, som börjar med en relation, som börjar med ett outtalat konstaterande. Inte av tillfällig och med samtycke lekfull och turtagande, utan av permanent överordning. Jag har rätt att kontrollera dig. Jag kan göra vad jag vill med dig. För att skilja på djurvarelserna och de mänskliga föreställningar som skapats om dem kan den omfattande djurkategorin mellan dess olika arter och individer ses som en av människor socialt och politiskt skapad kategori förenad av den mänskliga behandling varelserna utsätts för. Makthistoriskt sett betecknas djurkategorin dels av stigmatisering, nedvärdering, dels av konkret exploatering. Och termen förekommer ymnigt i historiska dokument när makthavare diskuterat och rättfärdigat politiken i förhållande till människogrupper som de ämnat kvarhålla i underordning, exempelvis kategorin kvinnor, och skapa förtryckande relationer till, exempelvis kategorier av människor på andra platser. Skönheter och odjurboken visar hur djurkategorin har varit och är en del av det historiskt koloniala projektet. Våldet mot människor har tagit och tar språng i våldet mot djuren. Men på grund av att djurkategorin alltjämt ses som en legitimt underordnad kategori och eftersom djurkategorin vanligtvis inte analyseras historiskt utifrån makt blir det ofta problematiskt att lyfta hur denna kategori exploateras materiellt och diskursivt, alltså direkt i verkligheten och i diskussioner och samtal. Och jag vill mena att termen djur inte sällan, inte alltid förstås, men inte sällan uppfattas som ett slags D-ord i analogi med feministordet, kvinnoordet och andra laddade och eller avsett nedsättande ord. Där D-ordets egenskaper fungerar neutralt eller positivt i vissa naturvetarsammanhang, men ofta i humaniora sammanhang riskerar det att förvandlas till en sorts trigger som kan göra att diskussionen går i baklås och där reaktionen kan åtföljas av en uppmaning. Tala inte om djuren när du talar i kulturen. Säg inte djur och kultur, för då går allt ur. Vilket är alldeles riktigt, tror jag, och ger vink om vad vi har att göra. Genom att kritiskt granska djurkategorin i den mänskliga historien kan vi inte bara se dess underordning, vi kan också få syn på andra underordningar. Och vi behöver inte längre undra hur det kommer sig att det saknas kunskaper och diskussioner om hur det gick till när våldspraktiker mot djur världen över i alla patriarkala kulturer i lite olika grad, på lite olika sätt användes och alltjämt används för att behandla andra människor på barbariska sätt. Nästa bild, och det är en bild av massproduktion av kalvburar, och bilden är från USA. Den är tagen av Susan Schönien. Varför berättelsen om hur det gick till när de vi kallar för djuren stängdes in i den västerländska kulturens uppfödnings- och slaktindustrier för att som livlösa kroppar göras till mindre bitar i restaurangkök och hemmakök för att ställas på finborden? Ja, hur det kommer sig att denna berättelse hamnat utanför den ordinära civilisationskritiken. Hur det gick till när kött från djur, denna elitmaskulint vardade föda, gjordes till vardag för europeer på bara 40 år. Före 1870-talet konsumerade inte den stora majoriteten i Europa kött till vardags. Vad än julkalendrar och populära historiska matprogram kan få oss att tro. Kött från dödade djur till vardags är ett resultat av en industriell löpande bandsproduktion marknadslansering för drygt 100 år sedan. Den började i USA med produktionen av bilar och sen togs metoden till Chicagos slakterier och därifrån över till Europa. Nästa bild, och då är det programledarna i den populära tv-serien Historietarna som här har gjort en julkalender. Det var 2015 och på bilden så bär den ena fram den andra som huvud på ett fat. Och det är seriens eget montage då. När programmet Historietarna lärde barnen att citat korven är en familjemedlem i julkalenderns avsnitt 3 eller 4, då hade de ju rätt, men givet att de hade ätit gröt, fisk och rotsaker och druckit svagdricka i 23 av programmen och korv och skinka först i det 24 på julafton. För korven var inte en familjemedlem på 1200-talet. korven gjordes till en familjemedlem på 1900-talet. På samma gång som grisen blev ett ting för konsumtion, alltså inte en familjemedlem. Men snart sagt alla älskar programserien Historieätarna, även jag, även ja, de flesta. Vegosarna också kanske. Nästa bild, och då har vi programledarna i matserien Vegorätt. Bredvid en populär tv-kock som heter, som är, heter han? Plura heter han. Nå, men inte alla älskade programmet Vegorätt, där två unga kockar ur kvinnokategorin gjorde en ambitiös programserie, minus producentens märkliga estetik. Men som ju var verkligen väldigt märklig, men som ju inte var programledarnas ansvar, kanske. De visste inte riktigt kanske det. Men fick möta massiva och nyanserade nedgörande från sina egna. Och andra som passade på förstås. Svettiga karlköttkockars egensinne och estetik uppfattas vara sköna program för alla. Frejdiga, fredliga tjejkockar däremot, nej, det är helt fel och absolut inte för alla. Ja, reaktionerna på Vegorättsserien avslöjar allas vårt socialt inlärda femininitetsförakt. Som vi förstår börjar problemet lite här, i uppfattningen om den förment normala och vanliga slakt- och jaktmatkulturen, och som oproblematisk och opolitisk och ideologilös, som en självklar kulturföreteelse bortom granskning. Fast denna den första kulturen, matkulturen, i allra högsta grad hör samman med och är en fundamentalt bidragande faktor till annan djupt historiskt rotad överordning och underordning och hur dessa maktförhållanden har iscensatts tillsammans. Vilket är Skönhet och odjur-bokens tema? Boken prövar och kritiserar en ideologi som tillåter illbehandling av individer i kategorin djur. Den ideologi som jag kallar för köttism, och som när den blir till handlingar, relationer och strukturer, alltså när den blir institutionaliserat, accepterar och återskapar det som i boken kallas för köttnormativitet eller proteinnormativitet. Allt ifrån koloniseringen av djurs reproduktion genom våldet i inseminationerna och separationerna, i instängningen och alieneringen, i våldet och dödandet i produktionen, i de omänskliga, i de mänskliga, ojämställt ojämlika hemmen och det uråldriga och kvardröjande våldet där. I Sverige som lydnad och misshandel och husaga, sanktionerat ända till 1921, mot husdjur, mot drängen och pigan och den kvinnliga partnern i första hand, mot funktionshindrade, mot barn, sanktionerat fram till 1979, till den manligt kodade köttkosten vid middagsborden. Nästa bild, och då har vi en bild på en restaurang och så är det ett kvitto. Det är montage som Expressen gjorde när det begav sig. Och idag kanske särskilt i de professionella köttköksregionerna. Ett nutida färskt exempel är fem gånger finalisten i Årets Kock som 19 mars 2016 kallade sina restauranggäster för veganhoror. Och citat, nu ska den fittan ha dessert också, på Facebook gjorde han detta. När han sedan blev tillsagd och därefter intervjuad menade han att han ångrade sig, men att han inte var rädd att förlora gäster. Utan det han var mest rädd för var, citat, att folk ska tro att jag är ett jävla svin. Att folk ska se mig på stan och peka, titta där går det jävla svinet. Slut på citat. Intressant här, tänker jag, är hur denne kockfinalist inte är intresserad av huruvida hans restauranggäster, veganska eller ej, har lust att komma tillbaka till hans restaurang. Hur det han bryr sig om är ifall han ska bli illa ansedd av folk på stan, som han ju då inte antar är veganer. Ången över handlingen gäller alltså inte veganer, inte heller folk i kategorin horor. Läs kvinnor, är väl det han menar där kanske. En beteckning som här ska verka nedsättande, liksom synonymen för grisar som han använder. Och som kocken här använder för att visa, eller som för att visa, kanske var det hela börjar och vad som då verkligen, enligt honom, är värt att hata och förakta, nämligen den gemensamma spottkoppen jävla svin. Men hora är ett ord från 1500-talet för den som har utomäktenskapligt sex. Ni vet det där som många, om inte alla, har nu för tiden. Vi kan utgå från att även kocken ingår i denna stora kategori. Eller så gör han inte det. Det beror ju på om det finns någon som vill gänga med honom. No. Fitta är ordet för den mirakulösa plats ur vilken många, om inte alla, inklusive kocken, äntrade sitt liv, alltså en plats att vörda och fira. Svin är benämningen för den evolutionära frände vars DNA mycket nära liknar människors och därmed automatiskt även kocken själv. Vad denna kock sålunda gjorde var att ställa ut den traditionellt professionella köttköksregionens hierarkiska, kvinnoföraktande, grisföraktande, självföraktande och köttlagande sociologi. Ett patriarkalt mikrokosmos, en karikering av djurköttsamhället i bjärt belysning. Hur som helst är det alltid mödan värt, ja, högsta prioritet i de här sammanhangen att något skilja på sak och person, människan och handlingen, att hantera och inte börja likna kontrahenten, att tala istället för att hata. Och att därför, när vi nu vridit det semantiska vapnet ur kockens hand, tacka kocken för det övertydliga exemplet. Dels för att vi inte vill bete oss lika illa som den vi kritiserar. Dels för att exploateringen av djurkategorin sitter i samhällskulturens själva väggar. Köttnormativiteten, på liknande sätt som samhällena idag är präglade av klassifiering, könifiering, rasifiering, heterofiering, funkofiering, ålderfiering. Till inte liten del på grund av den uråldriga maktordning i vilket den fullvärdiga medborgaren människan var den exteriört definierade mansperson som kunde döda eller kunde beordra andra att döda med början i dödandet av djur som jakt eller markexpansion för att kunna odla till djuruppfödning för animaliskt protein. Varför samhällenas historia och särskilt den elitära matkulturens historia kan och bör läsas och prövas genuskritiskt, klasskritiskt, heterokritiskt, funkokritiskt, ras- och etnokritiskt, ålderskritiskt och djurkritiskt. Och kritiskt i förhållande till de flertaligt och generellt falska binära systemen som är strukturellt till för att behålla maktordningar som antingen kvinna eller man, antingen hetero eller homo, antingen svag eller stark, antingen förnuftig eller hysterisk, antingen normal eller onormal, antingen människa eller djur, etc. Trots att verkligheten som helhet uppvisar mer av släktskap och samtidigheter. Nästa bild, och det är en bild av planeten, den gemensamma planeten som vi alla människor och djur bebor. Och det som syns tydligt här är den afrikanska kontinenten och världshaven. Grönt och blått, vackra blåa färger och lite vitt och gult. I vems intresse är det idag att förneka det evolutionära faktum att vi människor, alla människor, samtidigt tillhör samma gigantiska mängd som andra varelser på jorden? Det är något som ingår i vad det är att vara människa. Det är vårt underbara släktskap, vår minsta gemensamma nämnare, att tillsammans dela det ofantliga, vidunderliga omfånget. Att tala om djurrätt är sålunda och per vetenskaplig definition att tala om människor och andra varelser. Det är att tala om människors relationer till allt levande. Tassarna, ramarna, gälarna, käftarna, nosarna, vingarna, hemmahörande i luftrummet, i vattensystemen, på land, i bergsmassiven, djunglerna, öknarna, i bäcken, på myren och i träskmarkerna. Och om alla de som genom instängning utestängts från dessa naturhem. Det är att tala om det mänskliga ansvaret inför den mänskliga makten. Den stora gemensamma relationen. Den stora djurliga genomkorsningen. Den stora intersektionen som löper jämlikt i oss alla människor. Men svenska språkbruket hjälper oss inte här, människor eller djur, människor och djur. Trots att detta närmast är som att säga rosor och blommor, pennor och skrivdom. Det ena är ju redan en delmängd av det andra. Litteraturvetaren Carol J. Adams har kallat en av kulturernas härskartekniker i förhållande till djurkategorin för the absent referent, den frånvarande hänvisningen. Jag har inspirerats av hennes upptäckt för att visa på hur fenomenet uppenbaras semantiskt i den språkliga manövern som djur. Och alla har hört den här utsagan som djur. Någon blir exempelvis använd som försöksdjur, behandlad som boskap, någon blir behandlad som ett djur. Alla människor vet vad det betyder. Det betyder ju att bli behandlad på det mest horribla sätt. Få tänker på hur en sån behandling görs möjlig. Och det är inte så konstigt, för lika undanskymd som själva slakten och experimenten är i samhället är själva hänvisningen i meningen. Eftersom meningarna istället borde lyda: någon blir använd som försöksdjur används, någon blir behandlad som djur behandlas. Men att gömma, att dölja är verkligen de europeiska samhällskulturernas tveksamma expertis. Svettverkstäderna med deras omänskliga arbetsvillkor och usla löner och instängning i periferin, inte sällan på en annan del av jordklotet. Slakterihusen, laboratorierna undanskymda i städernas utkanter. Nästa bild, det är två bilder, tecknade bilder, och den första är på en ko som har en mycket bestämd uppsyn, upprorisk uppsyn, och vi har den här damen från tidigare som fortsätter att hytta med näven. Men att formulera och föra fram en bred samhällskritik är svårt, nästan till omöjligt. Protesterna, kritiken kommer underifrån. De som inte har där nere knyter näven mot de som har där uppe. De som lider instängda skriar mot dem utanför, som hör men inte behöver lyssna. Mycket står på spel här. Fantasin, empatin och solidariteten och förändringen. Utan de som är beredda att i någon mån eller helt och hållet kritisera den socialt och politiskt formade överordnade kategori de själva skrivits in i. Som är beredda att överge sitt överläge, att sträva till att överge sitt överläge. Utan de står sig varje strävande samhälle slätt. Då kan det aldrig närma sig sina frihetsmål. För utan solidaritet blir chansen betydligt mindre att stå emot de ökade fascistiska och fascistoida krafterna och partierna i Europa och Sverige. Den som kan sin rörelse och medborgarhistoria ser detta, hur det alltid funnits personer och grupper, vad en kan kalla för solidariska kategoribrytare, könsbrytare, klassbrytare etc., som allierat sig på de orättvist behandlade sida, som ställt sig bakom och bredvid. Kanske har dessa solidariska personer inte gjort allt rätt, troligen har de gjort ganska mycket fel, men de har gjort tillräckligt mycket rätt för att rörelsen utan dem skulle ha rört sig saktare framåt, inte funnits alls, eller varit betydligt svagare och mindre framgångsrik. Det är verkligen lätt att glömma att de som inte fullt ut kan ta strid i egen sak, yngre, äldre, sjuka, utfattiga, papperslösa, hemlösa, EU-migranter, flyktingar, särskilt ensamkommande och gatubarn, i olika grad kräver andra människors empati och sympati. Andra människors vilja att arbeta för andras rättvisa. Andra människors ansträngning att avvisa fascistoida, alltså svaghetsföraktande och svaghetsutnyttjande förhållningssätt. Gruppen djur utgör här ett extra tydligt exempel. De kan inte försvara sig själva i någon högre grad. De har inte mänskliga röster i det mänskliga samhället. Deras frigörelse från lidande är oftast, men inte alltid, helt avhängig huruvida det finns försvarare som har lust att ställa upp för dem. Detta förhållande och det faktum att vi människor alla någon gång under våra liv kommer att tillhöra någon eller några av de nämnda mänskliga så kallat svaga grupperna. Det är en av de största anledningarna till att vi har samhällen överhuvudtaget. För att hjälpas åt att försörja och sörja för varandra. Nästa bild, och det är en grupp människor som betraktar en målning som står uppställd i en naturmark. Och det är en målning som föreställer en djungel. Och den står då i det här området som tidigare var en djungel men som nu är nedhuggen. Och till den här bilden så står det om den speciella relativitetsteorin. Två observatörer som rör sig relativt varandra uppmäter olika tids- och rumsintervall för samma händelser, men fysikens lagar gäller för båda. Och där går det att reflektera över både texten och bilden. För oss som kanske är vana att se oss själva som tillhörande underordnade grupper kan det förstås kännas märkligt och upplevas frånstötande att bli påtalad den egna makten och att denna makt förpliktigar. Här finns ett oändligt antal variationer. Ekonomiskt underordnade i manskategorin som inte vill förstå sitt mansprivilegium. Ekonomiskt överordnade i kvinnokategorin som inte vill förstå sitt överklassprivilegium. Människor som inte inser den makt de äger över andra varelser. Va? Är jag tyrannen här? Innan kultursammanhangen förstod att olika ting kan ha sitt berättigande och ojämförliga värde kunde exempelvis en så kallad seriös vuxenförfattares totala verkshöjd devalveras av att hen också skrev barn- och ungdomslitteratur. På snarligt sätt har kampen mot djurexploatering uppfattats. Djurfrågor av förment lågt värde förminskar, devalverar frågor om människor av högt värde. Som om nedvärderingen och förtrycken av människor skulle innebära att förtryck av andra levande varelser inte skulle finnas. Men det gör de. Båda existerar. De existerar i samma mänskliga samhällssystem. Motstånd mot samhälls- och normkritik som inbegriper djur handlar inte sällan om svårigheter att erkänna djurexploatering som värt att studera. Eftersom djurs kroppar är något som så många vardagligen konsumerar, äter upp och bokstavligen gör till noll och intet. Ändå är, tror jag, inte det avgörande skälet till sådan kritik de orsaker jag nyss nämnt, utan det faktum att sociala rörelser, institutioner och lärosäten inte tillräckligt ofta och kontinuerligt uppdaterar sig. Hur kan den göra så att människor känner igen sig och upplever att de är välkomna? Hur kan vi börja förstå att varje generation i en social rörelse står på de tidigare aktivas axlar? På de tidigare markbrytande och stigfinnande, på deras gärningar och tänkande, på lärdomarna av deras viktiga misstag och framgångar. De har en bild och det är 6 porträtt på människor som är författare, politiker och aktivister. Och jag ska nämna några legendariska feminister och djurförtryckskritiker med bred samhällskritik som dessvärre har bildningsskuggats. Olympe de Gouges, dramatiker, litterär aktivist under franska revolutionen, slaverimotståndare som kritiserade kolonisatörerna som rättfärdigade förtrycket av människor med förtrycket av djur. Och den som vill läsa mer om de Gouges kan läsa min senaste bok som heter Revolutionens rosenvatten. Och där kvinnohistoria och djurrättshistoria och intersektionell historia är lika med allmän historia. Nästa porträtt är Dick Gregory, poet och författare, komiker och vegan. Han var medborgarrättsaktivist på 60-70-talet i USA. Och har fortsatt att vara en kritiker och en person som vågar säga olika obekväma saker. Alice Walker, författare och poet, författare till boken Purpurefärgen som fick Pulitzerpriset på sin tid när den kom. Och hon formulerade kopplingarna mellan människor och djurförtryck på ett mycket pregnant sätt. Och gör det fortfarande, hon lever fortfarande. Angela White Davis, författare och universitetslärare och medborgarrättsaktivist. Under 60-70-talet främst, men har ju fortsatt att vara aktiv och är det nu också. Och med sin bok från 1983, Women, Race and Class, blev hon föregångare till Black Feminism-forskaren Kimberly Crenshaws begrepp intersektionalitet från 1989. Och sen har vi Saida Catalan, en av sin generations mest lysande politiker, språkrör i grön ungdom i början av 2000-talet med en antisexistisk och antirasistisk djurrätt på agendan. Och sist men inte minst då Manika Gandhi, indisk politiker, vegan, författare till veganböcker och världens första kvinnliga miljöminister 1989. Ja, ska vi se. Nästa bild. Och det är en geometrisk figur och med en pil som pekar upp från basen till toppen. I basen är det en bild, ett foto av en ko med ett enormt juver som är då är framavlat. Och den här kon lider av det här enorma djuret. Och hon har förmodligen också mastit, alltså djurinflammation, vilket har ju befunnits de flesta av korna som är i mjölkproduktion att lida av någon gång under sin levnadstid. Och i toppen så har vi 8 enskilda personer som har mer tillgångar än halva jordens befolkning. Och den här källan till det är då Oxfam, en organisation som leds av Winnie Byanyima. Är den här figuren en geometrisk schablon av Frankrike före franska revolutionen? Eller är det kanske Europa för 100 år sedan? Det skulle det kunna vara, men framförallt är det en schablon av världens ekonomiska förhållanden idag. Betänk hur djurkropparna, energin, biomassan, naturen som används av människor, hur det tillsammans med allt arbete, allt obetalt och lågbetalt arbete, allt producerat mervärde av framförallt folk som kategoriseras som kvinnor och yngre, hur det transformeras till kapital och strömmar upp till de enskilda, sorgligt ensamma, numera 8 människorna i toppen som har mer tillgångar då än drygt hälften av hela världens befolkning. Men det är förstås inte de här få specifika människorna i toppen utan de globala ekonomiska spelreglerna i samverkan med föråldrade ideologier som är upphovet till den här märkliga figuren, klyftorna som blir mellan människor. Varför är inte alla människors ovärderlighet och rätt till lika villkor del av den ekonomiska ordningen? Varför är inte respekt för djur och natur? Varför är inte de planetära gränserna en självklar del av den nuvarande ekonomiska ordningen? Den är ju en kulturprodukt skapad av människor och därför möjlig att förändra. Ja, och sen har vi en bild på eller 2 hamburgare på varsin tallrik och som ska föreställa vara 2 tallrikar. Och de ser väldigt lika ut, men den ena är animalisk, den har en animalisk proteinkälla och den andra har en vegetabilisk proteinkälla. Och det här är som ett exempel på hur den nuvarande icke-fungerande ekonomiska modellen, hur det blir då med en produktion där som är väldigt kostbar. Men där det inte syns och inte märks i våra beräkningar, alltså i den ekonomiska modellen. Kostnader som samhället och enskilda betalar men som ej redovisas och som ej är inkluderade i produktionen och därför ej i priset för varan. Och det första är då lidandet som tillfogas djuren, men det är också lidandet som tillfogas de människor som tvingas att tillfoga djur lidande i produktionen. Det är både uppfödning och slakt. Och hur det här präglar samhället som en fascistoid kulturprägling. Och det andra är resursutgång som är enorm och onödigt stor för att producera protein. Och det är miljöförstöringen som är konsekvensen av den här produktionen då. Och så är det hälsokostnaderna som är epidemier i första hand. Alltså från djur överförbara bara sjukdomar till människor. Och så är det antibiotikaresistensen som kommer av alla medicinerna som de här djuren tvingas äta för att leva så långt så att de kan slaktas. Och sen är det naturkatastrofer som kommer av det här. Det är ju klimatförändringarna och det är miljöförstöringen. Och de katastroferna ger upphov till krig och det ger upphov till konflikter. Och människor tvingas fly från där de bor. De kan inte leva längre där de tidigare gjorde. Så det blir en påtvingad migration. Fast migration allmänt är ju någonting, en väldigt naturlig företeelse att människor rör sig över jordklotet. Men här är det alltså ofrivilligt då, som orsakas av den här produktionen och av modellen, ekonomiska modellen. Och alternativet som är tillgängligt idag det är ändå att vi alla kan försöka bidra till att det blir mer vegetabilisk produktion på olika sätt genom politiska åtgärder och genom individuella val också. faktiskt. Och en sån produktion löser inte alla problem, men den ger en långt mindre kostnader, alltså betydligt mindre kostnader. Och den bidrar till kroppsbefrielse kan man säga, gånger tre. Och djurkropparnas, människokropparnas och himlakroppen, alltså tellus. Befrielse från antropogent, alltså människoorsakade fascistoida relationer. Nyligen publicerad forskning från Oxford University i Storbritannien i forskningstidskriften PNAS menar att den ökade andelen vegetarianer och veganer innebär att världen sparar rekordstora summor. Forskaren Mark Bo Springmans räkneexempel pekar mot att det i vegoinriktningen finns en potential i biljardformat ur hälsosynpunkt och ur miljösynpunkt. Så hur kan produktionen av animalier fortgå när den missar så stora positiva summor och värden? Hur kan svenska företag i samarbete med landsbygdsministern och svenska myndigheten Jordbruksverket och Livsmedelsverket göra storsatsningar på export av animalier som i början av 2016 och nyligen förnyat 2017, kalkon, kyckling och mejerivaror samt nötkött till den asiatiska marknaden Kina och Hongkong? Och svaret är förstås den förhärskande köttnormativiteten, alltså att vi tänker oss att kött bara kan vara från slaktade djurkroppar. Fast det kan vara kött, man kan göra kött på så många olika sätt, genom växter till exempel. Men lika viktigt är hur denna normativitet omsätts i den ekonomiska ordningen. I nuvarande globala ekonomiska modell ökar företagen sin lönsamhet och vinstmarginal ju mer de inte tar hänsyn. Alltså ju lägre löner, ju sämre arbetsförhållanden och ju mindre hänsyn till djurliv och naturresurser, desto bättre för företagets resultaträkning inom vissa regler då förstås som också finns. Men det är själva logiken i det. I nuvarande ekonomiska ordning finns inte heller på statsnivå någon bokföring som visar uttag av biologiska resurser. En nation kan i sina räkenskaper budgetera som om dess totala underskott minskar när det istället, om vi räknar miljömässigt, ökar. Så statens uttag av biologiska resurser räknas alltså inte idag som en kostnad, trots att den nuvarande globala förbrukningstakten ligger på drygt 1,5 jordklot och Sverige står på drygt 4 jordklots bioresurser om alla skulle förbruka lika mycket av naturresurserna som Sverige gör. Ja, det här är väldigt intressant, hur vi tycks anse att det mesta i samhället ska utvecklas och förändras till det bättre, men vår ekonomiska modell och våra ekonomiska beräkningar, de ska fortsätta att vara detsamma. Fastän modellen bevisligen är dysfunktionell när den utlämnar de viktigaste värdena i livet och på jorden, mänskliga rättigheter och djurrättigheter och det vi lever av då, naturen. Nästa bild är en bild på en kalv, ett kalvansikte, och den här bilden fanns publicerad i en tidning som heter Djurskyddet. Att upptäcka en relation, att skaffa sig en analys, att välja en utkikspunkt. Getting a bird's view, ett fågelperspektiv. Och kanske också en kalvs perspektiv. Nästa bild är ett fåransikte. Utan hänsyn till djurs rätt att inte exploateras av människor kan inte människor förverkliga de mänskliga rättigheterna. Utan bevarande av djur och natur kollapsar ekosystemen. Kollapsar i längden möjligheterna för människor att försörja sig och upprätthålla fredliga samhällen. Nästa bild, en hönfågel, ett ansikte. Men vem äger makten att ställa in perspektivet? Arbetet mot illabehandling och exploatering av andra varelser handlar inte om olika djurarter och djurindividers inbördes liv i naturen, utan om vad som utspelar sig i relationen mellan människor och andra varelser. Alltså om våra mänskliga handlingar. Nästa bild, en gris. Därför leder djurrättsperspektiven, som jag ser det, till att sätta människan i fokus. Det vill säga att förorda en sorts fördjupad, utvidgad humanism. En feministisk antikolonial humanitarianism. Där mänsklig självkritik blir detsamma som att ägna sig åt att ta ansvar för det egna samhället och dess politik. Istället för att försöka dominera underordnade andra, att göra något de inte vill. Det vill säga att arbeta mer med samhällets mänskliga relationer istället för att låtsas att de inte finns. Att förvandla överordningens credo till dess motsats. Ett slags feminismens anti-auktoritära princip. Du har inte rätt att kontrollera mig. Du kan inte göra vad du vill med mig. Min frihet är lika viktig som din frihet. Och i förhållande till en underordnad grupp, i detta fall djurkategorin. Ingen har rätt att kontrollera dig egentligen. Ingen kan göra vad den vill med dig egentligen. Din frihet är lika viktig som min. Min eller vår makt över dig kan och bör vändas till strävan att skapa frihet för dig. Därigenom för oss båda. Därigenom för alla. Och vegofeminismens tillämpning av denna princip. Människor i maktställning har inte rätt till andra människors kroppar. Människor i manskategorin, specificering av historiska och samtida orsaker, har inte rätt till andras kroppar. Människor oavsett övriga tillhörigheter har inte rätt att exploatera andra varelsers kroppar. Sådana förhållningssätt ger möjlighet och krav på alla människor att koncentrera sig på sig själva som delar av ett samhälle som strävar efter fredliga, natur- och djurrespekterande överlevnadsmöjligheter i ömsesidighet och jämbördighet med andra. Och sådana möjligheter måste, tänker jag, även inbegripa lärosäten som hederskodex för forskning och utbildning. En strävan att erkänna att de idéer och erfarenheter som ligger till grund för etableringen av frågeställningar, forskningsområden och forskningsmedel ofta emanerar underifrån, från fritänkare och aktivister och sociala rörelser med direkta erfarenheter. Vilket gör att jag osökt kan plocka upp författaren Roxane Gays kastade handske i hennes briljanta bok Bad Feminist och komma in på den egna ofullkomligheten. Sociala rörelser som feminism och veganism och djurrätt är etiskt politiska. Därmed värderande och ibland dömande rörelser. Oj, nu gjorde du fel. Nu föll du i. Nu är du ute. Nu levde du inte upp till de veganska och feministiska idealen. Ja, nu åkte jag dit. Nu lyckades jag kanske inte stoppa den veganfientliga redaktörens missvisande ingress och rubrik på min artikel. Det har hänt mig. Nu sprang kanske husets rescuehund förbi mig när jag försökte kontakta henne på promenaden. Det har också hänt mig. Men då gäller det att minnas att det perfekta mönstret är det instängande mönstret ur mönstrets plötsliga fel, dess kontrasterande oregelbundenhet, slipper uniciteten, det unika i vars och ens personlighet ut. För i inte så liten mån är det ju alla våra sårbarheter och svagheter som gör oss extra älskvärda. Alla våra förvirrade, välvilliga strävanden och vardagliga val i den gemensamma biosfären. Gå under ensamma på den här jorden eller överleva tiden ut i egalitet och solidaritet bredvid varandra och andra. Lite som de uråldriga djurens sentens och tysta hemlighet. Och jag föreställer mig att de i den här bilden då, som jag tar fram här, det är havssköldpaddor i havet med stolta och världsvant ilskna uppsyner. Jag föreställer mig att deras budskap når oss på ohörbar låg frekvens. Vi vet, de borde veta, men de glömmer oss hela tiden. De glömmer oss hela tiden. Gör inte det. Ingen är fri förrän alla är fria. Och det är en väl upprepad sanning som är mycket vidare och djupare än vad som brukar erkännas. Tack snälla ni för att ni lyssnade.